Sedan den 1 januari 2017 har lagen mot diskriminering skärpts och kräver numera aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på jobbet och i skolan. Samtliga 7 diskrimineringsgrunder ska motverkas, det vill säga kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I Östergötland arbetar byrån mot diskriminering med utbildning och rådgivning, och där arbetar Elias Ibrahim som jurist.
Mitt namn till en början är Elias Ibrahim, är jurist på byrån, humanjurist. Och byrån mot diskriminering är egentligen en av 18 antidiskrimineringsbyråer som är verksamma i Sverige. Antidiskrimineringsbyråerna jobbar som ideella verksamheter, en fungerande medborgarservice som kan komma in och hjälpa till med dels främjandet och förebyggandet i det arbetet man har mot diskriminering, men också så att individer kan vända sig till de här antidiskrimineringsbyråerna om de har blivit utsatta där det är redan för sent egentligen. För främjande och förebyggande, det är ju någonting man gör innan man har blivit utsatt. Och många av oss antidiskrimineringsbyråer har haft turen att ha den finansieringen så att vi kan ha olika jurister och handläggare som kan ta emot anmälningar, utreda kostnadsfritt, och det är precis det vi gör på byrån mot diskriminering i Östergötland. Jag tar emot anmälningar som man får skicka in till oss antingen via mail, man kan ringa till oss, man kan också använda sig av våran webbplats. Så att det är ett nötskal vad byrån håller på med. Juridisk verksamhet och sen den här utbildningsverksamheten som syftar till att främja och förebygga.
Hur länge har byrån i Östergötland funnits då?
Nu förra året i maj så firade vi faktiskt 20-årsjubileum. Så att, och jag fick till och med höra att självaste Lars Stjernkvist var med och startade liksom, tillsammans med andra engagerade kommunpolitiker och andra engagerade i civilsamhället. Ja, det går ju sakta när man bildar en ny organisation. Och för att man ska få dit medlemmar, man ska sprida budskapet och så vidare. Man måste liksom synas, för annars kommer inte in några utbildningsförfrågningar och de här olika sakerna. Men nu på senare år har vi faktiskt växt till att bli just nu den näst största, skulle jag säga, antidiskrimineringsbyrån. Med en ganska stabil personalstyrka som är väldigt kompetenta allihopa.
Hur många är det som jobbar rent konkret med fall som kommer in?
Just nu är det bara jag som sitter som jurist, aktiv jurist. Vi har ju en ansvarig för den juridiska verksamheten, min chef Pranvera, som är också jurist. Men hon har varit föräldraledig nu, så att hon kommer tillbaka från föräldraledigheten i februari.
Hur många fall får ni in på ett år ungefär?
Under 2019 så fick vi in 102 eller 103 anmälningar som antingen utreddes eller där man kunde liksom hjälpa till genom enkel rådgivning. Det brukar ligga, alltså man sätter gränsen på en rådgivningsinsats, så här, något som tar under 1 eller 2 timmar typ. Det blir ju mer för varje år, men det är ju också för att vi blir ju bättre på att marknadsföra oss så att folk hittar till oss. För att det är inte som att fler människor har blivit diskriminerande nödvändigtvis, men det är fler människor som vet att de kan anmäla och få saken utredd. Så det är därför det är jätteviktigt att komma ut och göra de här utbildningsinsatserna så att folk blir stärkta. För oftast är den primära orsaken till diskriminering okunskapen. Det handlar inte om att man vill diskriminera många gånger, men om man inte vet vad det krävs, till exempel om man är en arbetsgivare eller om man är en offentlig myndighet. Om man inte vet vad som krävs rörande till exempel tillgänglighetsåtgärder, då riskerar man ju faktiskt att fällas för diskriminering och så vidare. För just nu är det bara lågt för att det är ett högt mörkertal, tror jag. Och folk väljer att inte anmäla. De kanske känner att min anmälan kommer inte leda någonstans. Man kanske känner att det är för tuff process. Att det blir enklare att glömma bort vad som har hänt, om det kanske rör sig om trakasserier eller så. Men då är det ännu viktigare att man faktiskt blir liksom få upp modet och få upp liksom självsäkerheten. Därför om man vet att något har hänt dig som skulle kunna utgöra diskriminering, då är det ju väldigt viktigt att vi får upprättelse i de fallen också. Verkligen, för att det är ju där rättssystemet är till för. De flesta fallen som har kommit in har att göra med De grundar sig i diskrimineringsgrunden etnicitet, men också faktiskt funktionsnedsättning. Så att när vi pratar om etnicitet så är det oftast att man har blivit bortvald från en rekryteringsprocess trots att man har varit den mest kompetenta kanske. Sen så har vi också väldigt många fall av trakasserier där man har blivit utsatt för kränkningar. Man kanske har berättat till chefen eller berättat till den närmsta ansvarige och inte fått de åtgärderna, för om man får kännedom som arbetsgivare så säger lagen att vid kännedom så ska du utreda, åtgärda, följa upp, och det är då man ser om kränkningarna har upphört liksom. Och har de inte upphört, då måste man göra om hela den där snurran igen liksom. Och många fall, ofta många arbetsgivare, skolor och sånt faller ju oftast på att ja, de får kännedom men de gör inte allt det här andra. Men när det väl kommer upp till ytan och allt det här är gjort och man har upplyst och man har sagt till chefen och man har gjort det här, då är det ju viktigt att lagen följs liksom. När det kommer till funktionsnedsättning så har det varit väldigt mycket kopplingar till utbildningssektorn. Så då är det barn och elever som inte får de stödåtgärder som de har rätt till eller behöver och så vidare. Så att det är faktiskt de två typerna av fall som framkommer mest frekvent hos oss.
Kan du se några mönster i de fallen som har med funktionsnedsättning att göra?
Alltså man skulle kunna tänka sig att det skulle vara så här majoriteten privata aktörer, i och med att man tänker att det offentliga, det är ju de som stiftar lagarna, så de borde ju rimligen också ha någon liksom lägre tröskel för att göra fel liksom. Men det är, jag skulle nog säga att det är neck in neck, alltså det är lika mycket nästan. Man har kommunala skolor exempelvis som inte gör de här tillgänglighetsåtgärderna för barn, till exempel om man har autism, ett barn med autism eller något sånt där. Det innebär ju att den kommer behöva en åtgärdsplan och så vidare. Och sen så kanske man fixar åtgärdsplanen och sen så följer man inte den. Det är inte helt korrekt liksom. När det kommer till privata aktörer så brukar jag känna oftast att det inte kommer fram till. Det är lite svårare att komma fram till de här olika planerna. För att man kanske säger någonting i stil med: vi kan inte tillgodose ditt barn med de här behoven, men nu har vi ett fritt skolval. Och det betyder att jag ska inte behöva byta skola för att mitt barn ska få gå på skolan på samma villkor som alla andra.
Har du några fall som rör synnedsättning specifikt?
Vi har inget fall som vi har utrett som rör synnedsättning under tiden jag har jobbat. Jag har jobbat sedan juli 2018, så att nästan 2 år. I sommar blir det 2 år. Vi har ju mycket kontakt med övriga delar av civilsamhället. Och dels finns det en aktör som jag tänker på i synnerhet som har varit i kontakt med väldigt många fall om synnedsättning, och det är, jag vet inte om ni kanske känner till den, med lagen som verktyg heter den. Ett fall som de drev hade ju att göra med att det var otillgängligt att åka buss, och då vet inte jag riktigt vilken kommun det var, men bussen ska ju säga högt vilken station man håller på att närma sig, och den här funktionen funkade inte alltid. Det var inte alltid igång eller något sånt där. Så att när folk med synnedsättning kommer upp på bussen och inte kan läsa på skärmen vad det är för station, eller räkna, det är inte alltid bussen stannar på varje station, så man kan inte heller räkna stoppen liksom, eller något sånt där. De är ju beroende av att få höra vilken station man är på. Och då var det en person i synnerhet som hade blivit drabbad av att hon inte riktigt fick, alltså hon fick inte höra vilken station hon var på väg till. Så då tog de upp det här till tingsrätten och faktiskt vann i tingsrätten. Så att där hade man sagt att det var ett såklart fall av bristande tillgänglighet, och att bussbolag i allmänhet behöver se till att det här faktiskt inte sker. Och sker det, då får man ju lösa det på en annat sätt. Ingen säger att det måste vara robot som säger, men Då vet vi att mikrofon finns ju hos föraren också. Så om det inte funkar där så får han säga i micken liksom, så att det hörs i högtalarna vilken station man är på. Och har man åkt buss i Östergötland, för nu pratar jag ju med Östgöta Tidning, så vet man ju själv att det är inte alltid den funkar. Men då kan jag säga till alla synskadade där ute att varje gång ni hoppar på bussen och ingen säger vilken station det är, varken roboten eller busschauffören, då blir det ett 100% fall, för nu har vi också prejudicerande. Det är ju redan klart att det är ett fall av bristande tillgänglighet, så då kan man faktiskt stämma Veolia eller vilka nu det skulle kunna vara liksom som ansvariga.
Elias är tydlig flera gånger under vårt samtal. Var inte rädd att säga till om du känner att du blivit diskriminerad eller annorlunda behandlad. Byrån finns där och kan hjälpa och stötta dig, så kontakta dem. De går att nå via Facebook, via mail på info@diskriminering.se eller på telefon 011 10 71 31. Besöksadressen är Torsgränd 15 i Norrköping, måndag till fredag 9-16 med lunch 12-13. Och tisdagar varannan vecka finns de på Norrköpings kommuns kontaktcenter 13-16. Varannan tisdag finns de på medborgarkontoret i Skäggetorp 13-16 och varannan torsdag på Kontakt Linköping i stadsbibliotekets lokaler 13-16.